Läsning ur profeten Amos bok. Hör detta, ni som trampar på de fattiga och utrotar de svaga i landet. Ni säger, när är nymånadsfesten över så att vi kan sälja säd? Och sabbaten så att vi får öppna kornboden. Då ska vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen. Köpa de fattiga för pengar och de nödställda för ett par skor. Och sälja spillet som säd. Herren har svurit vid Jakobs stolthet att aldrig glömma något de gjort. Så lyder Herrens ord.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Läsning ur Paulus första brev till Timoteus. Jag uppmanar till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att ni kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Vittnesbördet när tiden var inne, och för det har jag satts att vara förkunnare och apostel. Jag talar sanning, jag ljuger inte. En lärare för hedningarna i tro och sanning. Jag vill att männen på varje ort ska be med renade lyfta händer. Utan vrede och utan förbehåll. Så lyder Herrens ord.
Herren vare med er. Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
I den tiden sade Jesus till sina lärjungar. Det var en rik man som hade en förvaltare och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sade, vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte, vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre. En i sänder och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sade han, här är ditt skuldbrev, sätt dig genast ner och skriv 50. Sedan frågade han den nästan, och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sade han, här är ditt skuldbrev, skriv 80. Och herren berömde den ohederliga förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Jag säger igen, använd den ohederliga mammon till att skaffa en vännen som tar emot en i evighetens hyllor när mammon lämnar en i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om det ohederliga mammon, vem vill då anförtro det är det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han hata den ena och älska den andra, eller han håller fast vid den ena och bryr sig inte om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.
Så lyder Herrens evangelium.
För Kära församling, det vore intressant att se om idag skulle komma en hit till vår mässan en ekonom eller en jurist som inte tror på Gud alls och hör detta evangelium. Vad skulle han tänka och tycka? I bästa fall skulle han bli nog befrämjad, om inte upprörd, att förskingringen uppenbarligen tillhör de kristnas dygder, till och med förskingring av främmandes egendom. Och Guds ord eller inte, Jesu liknelse eller inte, jag skulle kunna tänka mig att några av oss kanske upplever det likadant. Det är ju en anmärkningsvärd liknelse och för våra öron troligen någorlunda befrämjande. Om vi tar den evangeliumstexten som förunderligt, konstigt, kanske som upprörande, då har det mycket att göra med begreppet av egendom som vi använder oss av i modern tid. Detta begrepp är ju skapat, definierat för att dra tydliga gränser. Alltså min är min, din är din och du ska inte blanda med min egendom och jag ska inte ta hand om din. Och det funkar gärna i civilsamhälle alldeles utmärkt. Men det är knappast den förståelsen som Jesu lyssnare hade. I judendomen, det främsta som man kan äga, det är förstås mark. Pengar kan gå förlorat, men mark är det som i och för sig har det högsta och det största värde. Men även om jag har fått mark genom arv, eller jag har köpt detta, då är det i en judisk tradition i och för sig inte min egendom, utan det är något form av lån. Eftersom marken tillhör Gud. För den kan jag förfoga möjligtvis under en viss tid, men den är inte min egendom, utan det är någon form av lån jag ska använda mig av. Och för denna lån ska jag också kunna ge räkenskap. Så det är det första som troligen de judiska lyssnarna av Jesu predikan skulle ha tänkt. Denna texten, den pratar inte om någon rik man och hans förvaltare, utan den pratar om mig. Det är min livssituation. Allt jag har fått är en gåva, ett lån. Och någon gång förväntas det av mig att jag ska ge en räkenskap. Vad har jag gjort med detta? Sen kommer det nästa. De siffror som nämns är väldigt intressanta. Det är alltid så i Bibeln. Om vi tar bara den ena siffran, 100 tunnor vete. En tunna under den tiden beräknas med 165 liter. Det är ett ofantligt mycket mängd av vete. Man behöver otroligt mycket mark för att kunna odla detta. Det är i och för sig ett fullständigt orealistiskt belopp. Och just där ligger poängen. Den här ägaren är otroligt rik. Han är så pass rik att det är nästan ofattbart. Och denna rikendomen har han givit till sin förvaltare. Först är det kanske en främmande tanke, men tänk er kanske inte fysiska ägodelar, utan tänk er, vi har ju fått vår livstid, tiden att leva. den är otroligt stor, otroligt dyrbart. Och tänk er den tiden inte som någonting vi kan förfoga över hur vi vill, utan som en form av lån, där vi också någon gång måste redovisa, ja, vad har du gjort med din livstid. Men sen kommer det som är ju så otroligt och i och för sig tycker jag väldigt roligt. Den här förvaltaren försöker använda detta pengar, eller denna skulden, för att skaffa sig vänner. Och det konstiga är, alltså den årsredovisning av förvaltaren, den går jag inte igenom på någon revisor. Alltså det blir i alla fall ett negativt resultat. Men konstigt nog verkar ägaren inte bry sig. Han lovar ja förvaltaren att han gör som han gör. Tanken är nog att förvaltaren är så, ägaren är så pass rik att den förlusten som han gör honom inte någonting överhuvudtaget. Han bryr sig inte om detta. Om vi använder denna tanken på vårt liv. Vi har fått lång livstid. Vi har fått många möjligheter. En stor, dyrbar gåva. I jämförelse med det som Gud är. I jämförelse med hans rikedom som han har. Är det fortfarande väldigt lite. Han är så pass otroligt stor och så otroligt rik att även om det som vi har fått som är för oss viktigt och dyrbart och förlorat, det gör honom inte någonting. Och det är ett ytterst provocerande budskap. Alltså tänk er den människan som satsar hela sitt liv på sitt äktenskap. Allt han äger försöker han att sätta in för att leva ett bra äktenskap. Och sen sker det hur så ofta livet skriver sina egna rader och denna äktenskap går sönder. Eller ta ett annat exempel. Ta de egna barn. Allt som man försöker, allt som man vill är att man uppfostrar sina barn efter bästa förmåga. Och sen gör barn det som de ska göra, de fattar sina egna beslut. Och det finns ja också ungdomar i vår församling som har tagit liv i sina egna händer och det är fruktansvärt åt skogen. Budskapet av dagens evangelium var inte rätt om förlust. Var inte orolig för att det kan gå åt skogen. Det är ja så otroligt svårt för oss att förstå. Framgång är ju någonting som vi önskar. Motgång som vi vill förhindra. Vinst är önskvärt. Förlust är ett problem. Troligen inte i Guds ögon. Guds rikedom är så pass stort att det spelar inte någon roll om vi vinner eller förlorar. Det avgörande är att vi satsar. Att vi vet det vad vi har i vårt liv, att vi satsar in det. Utan rädslan för vinst eller förlust. Det finns i den tidiga kristna tradition ett brev, kallas Brev av Diogenes. Där författaren försöker förklara vad är de första kristnas roll i världen. Han säger att de lever i världen men de är inte riktigt från världen. Så vad är deras funktion? Vad är det som är avgörande? Och han svarar relativt enkelt. Han säger, dessa människor som tror på Kristus, de är världens själ. Själen som livskraft. Själen som det som gör en förändring. Själen som det som gör en insats. Det är enligt diogenes funktion av de första kristna. Världens själ. Människor som är inte beroende av framgång eller motgång. Människor som vågar satsa allt de har utan den minsta rädslan. Om vi ser så från världen, då har vi verkligen blivit världens själ.